Ja, hörni, när jag ser din himmel och dina fingrars verk, jag har många gånger i sommar suttit och tittat på solnedgången. Det har varit fantastiska solnedgångar till exempel. Och så har jag tänkt, men gode Gud, hur stor du är som har skapat allt och du är den som uppehåller allt. I dig är det vi lever, rör oss och är till, står det i Guds ord. Och då tycker jag den här sången verkligen, jag har kunnat sjunga den av mitt hjärta. Hur kan det komma sig Gud att du tänker på mig, att du vårdar dig om mig, att du bryr dig om minsta detalj i mitt liv. Och jag ser mina egna brister och då blir jag ännu mer förundrad. Men så är det. Och då föds den här längtan, Jesus, fyll mig med din heliga ande så att jag kan leva ännu närmare dig. Ännu mer i ditt liv, i din kraft. Så det jag har fått på mitt hjärta för den här dagen. Då brukar jag inte sätta rubriken, men jag har gjort det idag. Så idag har jag satt rubriken, vår väg är ljus. En ljus framtid. Var inte det ovanligt? Vi hör väl mest talas om en mörk framtid. Eller hur? En dyster framtid. Och det finns en parallell till det. Men jag vill fokusera på precis det Holger inledde med här. Att det finns ett annat rike som vi tillhör som Guds folk. Och därför kan vi faktiskt säga att den här rubriken stämmer för våra liv. Att våran väg är ljus och våran framtid är ljus. Så jag vill börja att läsa ett ord ifrån Ordspråksboken 4:18. Och där står det så här. Det rättfärdiga stig är som gryningens ljus som växer i klarhet. Till dess dagen når sin höjd. Jag läser den en gång till. Ordspråksboken 4:18. Det rättfärdiga stig är som gryningens ljus. Som växer i klarhet. Till dess dagen når sin höjd. Är du rättfärdig? Inget svar hördes. Har Jesus dött för dig? Ja. Har han gjort dig rättfärdig? Ja, genom Golgata kors. Så din stig är som gryningens ljus. Och hur är gryningens ljus? Ja, har ni varit uppe tidigt nu på morgnarna och sett hur det ser ut när solen går upp? Först kan man bara skönja att det börjar rodna lite på himlen, eller hur? Annars är det mörkt. Men sen kommer det mer och mer ljus och det går ganska fort. Och rätt som det är så är det inte det här röda ljuset längre utan det är klart ljus. Och till dess det växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Det är ungefär mitt på dagen. Och då vet ni hur det har varit när det har varit så varmt här i sommar. Då om ni tittar på solen eller upp mot himlen. Då kan man inte ens titta på ljuset. För det är så starkt. Och det är så varmt. Så är din och min väg. Säger Gud. Det är inte jag som säger det här. Det är Gud som säger det här. Det är ordet som säger det här. Och det är det jag vill stanna för. För jag har upplevt att det är så viktigt för oss i den här tiden. Att inte gå på vad media säger. Vad våra känslor säger. Eller vad andra människor säger. Inte ens vad bara andra kristna säger. För det är många röster idag. Utan att se vad Gud säger. Vad säger ordet? Därför att vi måste vara fast grundade och rotade i vad ordet säger den här tiden som vi har framför oss. Därför att då blir våran väg ljus och våran framtid både ljus och lång, evig, som Holger också var inne på. I Jesaja 61 och i vers 9 så står det så här. Det gamla förbundets folk som Gud talar om. Och han säger så här. Deras släkte ska vara känt bland folket. Deras avkomma bland folkslagen. Och lyssna nu. Alla som ser dem ska förstå att det är ett släkte som Herren välsignat. Det här är talat om Israel, om gamla förbundets folk. Och det gäller mycket, mycket mer. Mycket, mycket starkare för dig och mig i nya förbundet där det är fullbordat. Där Jesus hängde på korset och där det är fullbordat. Hur är det med oss som kristna? Det står deras släkte ska vara känt bland folket. Vad är vi kristna kända för idag? Jag kommer inte svara på den frågan. Du kommer få svara på den själv. Vad är det folket säger om kristna idag? Alla som ser dem ska förstå att de är ett släkte som Herren har välsignat. Stämmer detta på oss kristna idag, på Guds församling idag, på Guds folk idag, när världens barn tittar på oss, när vem som helst tittar på oss, förstår de och ser på våra liv att vi är välsignade av Gud? Jag kommer inte svara på den frågan heller. Du kommer få svara på den själv. Gud säger att vi är ett utvalt folk. Vi är ett annorlunda folk än det folk som lever runt omkring oss i världen. Och i Nya testamentet så säger Petrus så här i första Petrus brev 2:9. Samma sak. För dig som kanske inte trodde att det här gällde för oss idag då, utan att det var gamla förbundet. Men Petrus säger, men ni är ett utvalt släkte, ett kungligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk. För att förkunna hans härliga gärningar. I en annan nyare översättning står det ännu starkare, för att förkunna hans storverk. Kan du begripa detta? Vi är ett utvalt släkte i Guds ögon. Guds ord säger detta. Vi är ett kungligt prästerskap. Kungar och präster. Kungar ska regera och präster ska frambära andliga offer. Och präster ska också var i gamla förbundet så var prästerna en medlare, en hjälp för folket att få lära känna Gud eller att få sina synder förlåtna. Så vi är också ett prästerskap idag. Vi är ett heligt folk. Hur är det med oss idag? Är Guds folk ett heligt folk när människor tittar på oss? Och så säger Gud, vi är Guds eget folk. Kan du förnimma Guds hjärta när han säger, ni är ju mitt folk. Du är ju min. Han vill inte dela oss med någon. Han vill inte dela oss med världen eller med någon annan. Vi är Guds eget folk, ett avskilt folk, bara för honom. Det här är vad Guds ord säger. Så precis som Holger var inne på, det finns och vi tillhör ett annat rike än bara det vi ser med ögonen. Vi tillhör en annan domän, en annan helt andra förutsättningar än de lagar som finns i den här världen, i det fysiska, naturlagar och sådant. Vi har helt andra förutsättningar och helt andra lagar i vårat rike, i Guds rike. Men jag tror att vi behöver påminna oss om detta och vi behöver få det förankrat i våra liv. Inte bara här uppe utan i hjärtat. Det ska liksom finnas där automatiskt. Vi ska inte behöva tvinga oss eller försöka att övertyga oss själva att det är så här. Utan Gud ska få plantera det i våra hjärtan så att det finns där i tro. Med tro i våra liv. Så våran väg ska växa i klarhet som gryningens ljus. I Johannes 8:12 så står det så här. Det är Jesus som säger. Jesus talar till sina lärjungar och han säger. Jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Här har vi svaret på hur det kan komma sig att våran väg är ljus och att den kommer växa i klarhet. Därför att Jesus är världens ljus. Och Jesus han bor ju i våra hjärtan, eller hur? Han är ju vårat ljus. Och när vi lever med honom, då lever vi i ljuset. Han säger ju det, att den som följer mig, inte på avstånd, utan den som följer mig, han ska inte vandra i mörker, utan han ska vandra i ljus. Och jag tror återigen att det här är viktiga saker för oss. Där det är så mörkt, för det är ju så det mörknar i världen. Det är mörkt i världen. Det är inte så att jag försöker få oss att leva i någon fantasivärld. För det är ju sant, det mörknar i världen. Men för oss ljusnar det. Därför att jag tror att Guds ljus kommer växa i klarhet när vi vandrar i Jesus. När vi följer honom och när vi överlåter våra liv till honom. Och inte nog med detta. Jesus säger i Matteus 5:14. Det står på flera ställen. Men till exempel i Matteus 5. Då säger han så här. Ni är världens ljus. Hur ska det bli ljus i den här mörka världen? Genom dig och genom mig. Därför att vi är världens ljus. Och Jesus bor i våra hjärtan. Och han har fullbordat allt för att vi ska kunna sprida världens ljus. Alltså Jesus i den här världen. Ni är världens ljus. Och lyssna mer. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen. Inte tänder man ett ljus och sätter det under skäppan. Säger Jesus. Och jag skulle kunna översätta det lite fritt från mitt hjärta. Inte blev man väl frälst bara och sen inte mer. Utan man lever och växer och mognar för att ljuset i oss ska tillta och kunna lysa för alla runt omkring oss. Därför att Gud älskar ju inte bara sin församling. Han älskar ju även världens barn här ute. Han älskar ju alla som vi kan förfasa oss över. Som gör det eller som har den åsikten. Eller vad än det nu är. Som lever i mörkret. Men han älskar också dem. Och han har dött också för dem. Men hur ska de få in ljus i sina liv? Om inte du och jag är de ljus som Jesus har satt oss till. Vi ska hålla frälsningen högt. Vi ska hålla frälsningen högt ibland människor här utanför, så att de ser vårat ljus. Vi ska vara som den där staden på berget som syns lång väg. De ska inte behöva gissa att vi är frälsta. Det ska synas på oss att vi är ett utvalt folk. Ett släkte som Gud välsignar. Och jag kan säga med säkerhet, utan att vara profet, att det kommer att synas mer och mer, större och större skillnad på vem som är Guds barn och vem som inte är Guds barn. Därför att tänk att den som inte är frälst lever i den här fasansfulla världen. Utan Gud och utan hopp och utan ljus. Om vi som kristna ibland tappar fattningen och sänker blicken och undrar hur ska det gå för oss? Hur ska det då vara för dem som inte har Gud och inte har något hopp? Vi behöver lyfta vår blick, och det var därför jag ville börja med den här sången, att när jag ser din himmel och dina fingrars verk. Vi behöver lyfta vår blick och börja påminna oss själva och tala ut och be ut vem Gud är. Tack Jesus att du är himlen och jordens skapare. Tack Gud att du har all makt i himlen och på jorden. Allt det han är. Så att det blir en sanning i oss. Och att det också blir en sanning proklamerad ut i andevärlden. Så att våran fiende blir påmind om att vi som Guds folk, vi vet vilken Gud vi tillhör. Vi vet vem som har all makt i himlen och på jorden. Det är inte politiker, även om det också är en del som hör till det här samhället. Gud är den som har all makt. Och jag håller på att säga, jag ska vara lite personlig nu. Vet du vem som har lärt mig det? Vet du vem som har påmint mig om det? Det är Elisabeth som sitter där nere på och lyssnar. Därför att jag var ganska modfälld för några veckor sedan. Och jag tyckte att det var bara uppförbacke i det jag hade omkring mig. I företag, i verksamheter och med människor runt omkring mig. Och då har vi en gemensam bön på telefon. Det går faktiskt att be på telefon också. Och det går väldigt bra. Gud är lika nära och han svarar på de bönerna. Och då hör jag Elisabeth börja be. Hon börjar tacka Gud och börjar proklamera ut allt, eller inte allt, men en del av det Gud är. Att han är allsmäktig Gud, att han är allhärskare. Och det var något som förlöstes i mitt hjärta. Mörkret försvann, hopplösheten skingrades och jag började ju se i rätt perspektiv. Men vi har ju Gud. Det är ju Gud, det är ju med oss. Och alla problem så att säga blir mindre. Så vi behöver börja prisa Gud för den han är. Den ordet säger att han är. Och börja tala i enlighet med att vi tillhör en allsmäktig Gud. Som har köpt oss med sitt blod. Som har sagt att jag ska aldrig lämna dig eller överge dig. Vi klarar inte att gå i egen kraft. Vi behöver ha Guds kraft och Guds sanningar genom ordet i våra liv. Guds löften verksamma i våra liv. Så vi lever också våra liv för att Gud ska få ära här i världen, i våra egna hjärtan, men också i andevärlden. För vi lever i ett krig kan man säga. Och där spelar det inte bara roll vad vi liksom, hur ska jag säga, vad vi binder och löser i den bemärkelsen, utan den tro vi har i våra hjärtan. Fienden vet om vi känner vår Gud. Fienden vet om vi vet att vi har makt med Gud. Så vi ska triumfera genom att lovprisa och tillbe Gud för den han är i vår vardag. och triumfera också i den andliga världen. Har vi läst i Ordspråksboken 4:18 att de rättfärdigas stig är som gryningens ljus som växer i klarhet till dess dagen når sin höjd. Men jag vill att vi tillsammans också ska läsa nästa vers som hör ihop med den här texten. Och då står det i vers 19. Det här var de rättfärdigas väg. Så ser den här ut. Och då står det i fortsättningen. Men de gudlösas väg är som djupaste mörker. Som tjockaste mörker står i en annan översättning. De märker inte vad som blir deras fall. Och om vi tittar ut i vårt samhälle idag, är det inte precis så att det här bibelordet ser ut att stämma in? Att människor vandrar som i tjockaste mörker. Man ser inte skillnaden på rätt och fel, sant och falskt. Gott eller ont. Allt är ihopblandat i en osalig röra. De vandrar i tjockaste mörker och de märker inte vad som blir deras fall. De märker inte att den väg som vi har slagit in på, till exempel i vårt land, med ogudaktiga lagar och grundvalar, de märker inte och förstår inte att det kommer leda till fall. Att det går neråt. Och därför är vi kallade att vara världens ljus. Och i det sammanhanget står det också att vi ska vara världens salt. Det vet du. Så det är inte våra prövningar. Det är inte svårigheter. Det är inte våra omständigheter. Som kastar mörker in på våran livsväg. Det är inte det. Det är inte prövningar. Tänk på Paulus som räknar upp så mycket av svårigheter, av faror, av nöd som han fick genomgå. Och ändå säger han att vi ska tacka Gud i livets alla omständigheter. Och han prisade Gud mest av alla. Och han hade hopp på sin väg. Nej, det är synden som gör det. Det är synden som kastar in mörker på vår väg. Det är otron som kastar in mörker på vår väg. Så jag vill tala lite om det för att jag tror att vi behöver... Ja, ska jag säga omvända oss? Ska jag säga att vi behöver överlåta oss? Och det är nåd att vi får göra det. Därför att vi överlåter oss ju till en Gud som älskar oss. Till en vän. Till den helige ande som vill vara våran hjälpare i allt. Och det här säger inte jag för att döma någon. Om du lever i svårigheter nu. Du hörde att jag gjorde det för 2 veckor sedan. Utan vi behöver uppmuntra varandra. Vi behöver påminna varandra om vägen ut ur mörker och in i ljuset. Därför att det är möjligt för oss att leva så. Även i de här tiderna. Jag vill läsa från Hebreerbrevet 4:2. Där står det så här. Det talas nu om Guds folk när de gick igenom öknen. Och då står det så här. Ty evangeliet har predikats för oss, liksom för dem. Men för dem blev ordet som de hörde inte till någon nytta. Varför? Eftersom det inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det. Det är vi som tror som går in i vilan. Vad är det, om det är Paulus som har skrivit i brevbrevet, vad är det han säger? Han säger att man kan höra ordet, predikningar som en sån här gång, eller när vi läser ordet. Så man kan höra ordet utan att det blir till nytta i våra liv. Hur är detta möjligt? Det är ju skrämmande, eller hur? Varför? Jo, därför att inte genom tron hade smält samman med dem som hörde det, säger han. Och i det också så är vägen in i vila. Och är det något vi behöver i den här uppskruvade världen så är det vila av övernaturligt slag. Guds vila, Guds frid mitt i stormen. Så vad innebär det att låta ordet smälta samman med oss? Jag tänker att det innebär att vi tar emot det på ett sådant sätt att det får vara en auktoritet i våra liv. Att det får göra skillnad i våra liv. Att vi inte bara hör det utan att vi gör det. Att vi lyder det som står i Guds ord. Och Guds bud är inte tunga, står det. Guds bud har vi fått som ett beskydd. För att inte hamna i mörker. För att inte hamna i svårigheter. För visst är det ju så. Om du tänker efter de gånger som du kanske har gjort felaktiga vägval. Så är det för mig i alla fall. Att då har jag gått utanför Guds ord. Och jag har på något sätt trott att jag visste bättre själv. Eller att det fanns någon annan omständighet som gjorde att jag kunde gå den här vägen. Eller välja så här. Men sen blir det gråt och tandagnissel. Men Gud är nådig. Och han hjälper oss tillbaka. Han förlåter oss och han hjälper oss igen. Och han säger, här är vägen. Vandra på den. Och så för han oss tillbaka igen. Och så ger han oss allt som oftast tillbaka allt det som fienden kunde stjäla när vi var lite på fel väg. Visst är det en fantastisk Jesus vi har. Så vi behöver låta ordet smälta samman med oss. Inte igen att vi ska behöva övertyga oss själva att liksom lagiskt lyda ordet. Nej, det ska vara ett med våra liv, med vår vilja, med våra känslor. Och jag tror att vi kan komma dit än. Men vi behöver bygga in Gud i våra liv och slänga ut vår gamla natur. Ur våra liv. Ur våra vanor. Ur våra beteenden. Ordet. Det är säden. Säger Jesus i flera liknelser i Bibeln. Det är egentligen Guds liv. Som är insått. Eller implanterat i oss. Det är ju så fantastiskt. Som vi inte ens kan förstå det. Kommer du ihåg att det står i. Andra Petrus tror jag det är att vi har blivit delaktiga av gudomlig natur. Du och jag är delaktiga, vi har Guds gudomliga, heliga, mäktiga natur i oss. Planterade i oss. Men jag vill påminna oss, jag blev påmind om den här liknelsen som du har hört och läst om många, många gånger ifrån Markus 4. Där Jesus tar liknelsen om den här mannen som var ute och sådde säden. Och jag tror att det här är en bild på Gud, på Jesus som sår ut säden i den här världen. Och när Jesus var ute och predikade, när han gick på den här jorden så togs ju ordet emot olika av olika människor, eller hur? Och jag tror att det var därför han ville belysa detta för folket som lyssnade. Att det gör skillnad hur vi tar emot ordet, det som Jesus predikade. Han sa att en del följer på vägen och fienden kom och rövade bort det med en gång. Så det fick aldrig bli någon skillnad i livet. Och han tar olika jordsituationer, stenig mark till exempel. Och sen tar han det här med tistlarna som jag tror kanske är det som berör oss i den här tiden allra mest. För han förklarar ju att tistlarna i den här liknelsen som växte upp tillsammans med sären och till slut förkvävde det. Det var ju den här tidens, den här världens omsorger, timliga omsorger, det vi har omkring oss. Det vi har i den här världen. Det är det som kan förkväva Guds liv i oss om det får för mycket utrymme. Och jag tänkte när jag läste det här, innan har jag nog inte uppmärksammat det på det sättet, men nu tänkte jag att varför ger Jesus den här liknelsen om det inte vore för att vi har ett val? Vilken jordmån du och jag har i våra hjärtan. Att vi kan välja att ha den goda jordmånen i våra hjärtan som Jesus säger bär frukt. Inte bara 30 och 60-falt utan till och med 100-falt. Så du och jag kan alltså välja att inte låta det som vi har omkring oss i den här världen. Allt det som nyheterna pumpar ut och allt det som vi har omkring oss av bekymmer kanske. Elpriserna och bensinpriserna och var ska vi få mat och kläder. Allt det här, Gud vet om det, säger Jesus. Vi måste välja idag att lära oss att inte låta det förkväva Guds livet som är implanterat i oss. Utan att Guds ord och Guds sanningar får vara det som är auktoriteten i våra liv. Det som vi alltså går efter. Det som vi har som sanning i våra liv. Och som också då vi rättar oss efter. I Johannes 12. Och då vill jag läsa ifrån kärnbibeln. Det säger ofta väldigt mycket mer än den vanliga översättningen. Då handlar det om det också den här kända liknelsen som Jesus tar om vetekornet som faller i jorden. Och då står det så här, jag ska vänta till när jag prasslat färdigt. Jag tycker det är underbart att det prasslar här i bänkarna. Det är inte ofta det gör det längre. Fortsätt med det. Det är jag som är lite dålig på att prassla här nu, men det är för det ska gå lite snabbare för mig. Johannes 12 och 24, då säger kärnbibeln så här. När Jesus säger sannoligen, då betyder det något extra. Så de översatt det så här. Med all säkerhet säger jag er, det är Jesus som talar. Med all säkerhet säger jag er. Om inte ett vetekorn som faller i jorden väljer att dö så förblir det ett korn. Men om det väljer att dö så bär det stor skörd. Och vidare då, den som är nöjd med, alltså förtjust i eller älskar sitt liv, och det är inte bara sitt fysiska liv utan det är sin själ, förlorar det, förstör det själv. Men den som hatar sitt liv i den här världen, inte har det temporära livet som första prioritet. Inte har det temporära livet som första prioritet. Han ska rädda det. Här är en viktig sanning till liv. Att inte ha det här jordiska som sin första prioritet. Det var det du sa, Holger, eller hur? I början. Utan att ha Guds rike och Guds angelägenheter och evigheten som första prioritet. Sen lever vi i denna jorden. Han ska rädda det, alltså skydda och bevara det till evigt liv. Och då översätter kärnbibeln det så här, till soe. Och det betyder till Guds överflödande liv. till själva kärnan och meningen med livet. Till äkta liv är det vi får. När vi inte sätter det temporära först. Är det inte det alla människor längtar efter? Att få den djupa meningen med livet. Djupa meningen med varje dag. Det här är vägen dit, enligt ordet. Ett ord till, Jesaja 55, ett välkänt ord. Då säger Gud så här. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat det jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Så jag tänker hela den här Bibeln är full med Guds vilja. Och det är ord som utgår ifrån Guds mun. Alltså det är inte vanliga mänskliga ord. Utan det är ord som kommer ifrån det där andra riket. Där det inte finns några begränsningar. Jag sjöng ju det innan här. Du sprängde alla mina begränsningar. Det gjorde Gud med var och en av oss när vi blev frälsta. Därför att då gick vi ut ifrån ett liv bara i det här begränsade världen till ett överflödande liv, ett obegränsat liv. Men det beror på hur mycket vi ger det livet prioriteten. Hur mycket av Guds ord som vi låter verka. Och jag vill bara ta det också. Det står faktiskt i kärnbibeln så här att utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag hade sänt ut mig. Här används ett hebreiskt ord som betyder som får henne att föda. Hur starkt är detta? Alltså Guds ord kommer att få våra liv att föda fram det som han hade sänt ordet som vi tar emot. Så vi kan spränga begränsningar och jag tror att Guds folk kommer göra det i de här sluttiderna. Därför att det kommer ske mirakel, det kommer ske naturunder. Precis som när Jesus stillade stormen genom våra liv. När vi prioriterar och lever i Guds rike och låter hans ord få vara sanningen i våra liv. Då kommer det Gud sänder, för han kommer tala ord till oss som är remaord och levande ord. Och när vi tar tag i det och går på det så kommer det spränga begränsningar. Det kommer föra fram det Gud hade tänkt. Övernaturligt. Vi tillhör ett annat rike, andra lagar. Vi har andra potentialer än vad som finns i det naturliga. Tänk på Elia till exempel. Om vi nu tänker på den tid vi lever i. Och att det också är en verklighet. Att det är mörkt och att det är ont och allt det där. Men tänk Elia. Han levde ju mitt i hungersnöden. Torkan som han själv bad fram som en dom över landet. Ja, Elia levde ju mitt i det. Han levde ju mitt i hungersnöden. Det var lika torrt och sprucket i marken där han var. Men Gud försåg honom. Han levde inte i samma förutsättningar som det andra folket. Han levde efter Guds förutsättningar. Och därför blev han försörjd. Och det kommer vara din och min väg också. Det kommer växa i klarhet. Nu ska jag sluta med två bilder kan man säga. Men som också är verkliga händelser ifrån Bibeln. Och Kalle, du fick höra det när jag var hos er och predikade. Men det har levt kvar i mig. Jag tror att det är viktigt i den här tiden. Ifrån fjärde Mosebok, det 20 kapitlet och den 17 versen. Där kommer vi till ett sammanhang där Israels folk tågar igenom öknen och de behöver gå genom Edoms land för att slippa gå runt igen då. De fick ju gå långa omvägar. Så de ville tåga igenom Edoms land, och det här vet ju vi att det är en bild för världen. Världen brukar vi kalla Edom. Så han frågar kungen i Edom, som också hette Edom, om de fick tåga igenom hans land. Och då säger de så här, då säger Moses så här från vers 17. Låt oss tåga igenom ditt land. Vi ska inte gå över åkrar och vingårdar och inte dricka vatten ur brunnarna. Vi ska ta kungsvägen utan att vika av vare sig åt höger eller vänster förrän vi har kommit igenom ditt område. Och kungsvägen, det var en väg som var en passage igenom bergen. Den enda framkomliga vägen kan man säga egentligen, som kallades för kungsvägen, och den finns väl än idag tror jag. Så jag tycker att det här sammanhanget är en verklig parallell för hur du och jag också, liksom Mose och folket, ska förhålla oss när vi går igenom den här världen. Och den här världens kung, den här världens regenter. Vi kanske måste tåga igenom landet. Alltså vi får gå igenom den här världen. Vi lever i den här världen. Men vi ska inte gå över den här världens åkrar eller vingårdar. Och vi ska inte dricka ur den här världens brunnar. Alltså vi ska inte ta vår näring, vår försörjning, vårt uppehälle ifrån den här världen. Utan vi har mannat. Andligt sett nu då, som vi hämtar vår näring ur. Vi lever inte av den här världen. Vi ska ta kungsvägen. Vi vill inte gå och genomsöka fiendens land, alltså den här världen. Vi är inte intresserade egentligen av vad som finns mer att gräva efter i den här världen. Nej, vi vill gå rakt igenom. Därför att vi har ett annat mål i sikte. Vi har ett annat land, vi har ett annat rike som vi är på väg till, löfteslandet. Så vi vill inte dröja på någon enda plats och slå oss ner och dricka vatten eller äta ifrån vingårdarna. Utan vi ska snabbt dra rakt igenom den här världen och in i vårt löftesland, himlen. Vi ska inte vika av vare sig åt höger eller vänster, säger Mose, förrän vi har kommit igenom ditt område. Det ska vara ditt och mitt förhållningssätt när vi går i den här världen, eller hur? Och den allra sista, det är också en väg som beskrivs i Jesaja. Jesaja 35. Där står det om en väg som också är annorlunda och som är en högre väg än den här världens vägar. Det står så här, och ni har säkert läst det många gånger, men det är faktiskt Gud som säger det. En banad väg, en vandringsled ska gå där, och den ska kallas den heliga vägen. Ingen oren ska färdas på den, men den är till för dem. De som vandrar den vägen ska inte gå vilse, även om de är dårar. Vad skönt, va? Vi behöver inte förlita oss på vårt mänskliga förstånd. Lejon ska inte finnas där, rovdjur ska inte komma dit, en bild på fiendens. De ska inte finnas där, men de återlösta ska färdas på den. Herrens friköpta ska vända tillbaka, och så vidare. Så det här är en väg som Gud beskriver för sitt folk, för dig och för mig. Inte bara för Israels folk i gamla förbundet, utan för dig och för mig. Det är en väg som är en speciell väg. Och det är en väg som är banad. Vad innebär det? Den är röjd. Den är ordningsställd. Den är banad för att du och jag ska kunna komma fram på den. Och den vägen behöver du och jag. Vi behöver en gudomligt banad väg. Det är Guds plan, Guds plans väg för ditt och mitt liv som han har i ordning ställt i kärlek till dig och till mig. Så låt oss inte gå någon annan väg. Utan låt oss gå den vägen och låt oss fråga Gud, var är vägen? Går jag på vägen? Se till att jag går på vägen. Led mig på rätta vägar för ditt namns skull. Och låta ordet korrigera oss, korrigera våra liv. Även om det svider ibland i köttet, det kan det göra. Men vi får vänja oss att bygga in ordet som jag sa innan. Och när du läser det här sammanhanget så är den vägen mitt i en öken. Mitt i omöjligheter. Öknen och ödemarken står om här och torr hedmark och glödande sand och torra marken och så vidare. Det är där Gud har banat en väg som du och jag ska gå. En framkomlig väg, en underbar väg, en väg som är ljus även när det är mörkt runt omkring oss. Så var inte ängslig. Att det blir mörkare och mörkare i den här världen. Därför att vårt ljus växer i klarhet. Och det kommer att lysa i våra hjärtan. Det kommer att lysa på Jesus och göra honom tydligare för oss. Det kommer att lysa på ordet, på Guds löften. Och lysa upp dem så att vi ser dem. Och så att vi får tro och styrka ifrån löfterna så att de bär oss. Så det gör ingenting att det blir mörkare i den här världen. Bara det blir ljusare i ditt och mitt liv. Amen. Jag hoppas att du tar det här som en uppmuntran. Att det här är Guds plan för ditt och mitt liv. Vi ska inte vandra i mörker, vi ska vandra i ljuset. Han är full av nåd och kärlek för varje människa. För varje situation har han makt och han har en utväg. Han vill inte att vi ska lida, att vi ska sträva. Han vill att vi ska leva ett överflödande liv som kostar honom livet. Så vi behöver lyfta bort vår blick ifrån oss själva och lyfta den till honom, till Jesus. Det kostade honom allt att friköpa oss ifrån den här världen. Så låt oss inte vandra i den, utan låt oss söka efter det överflöd av liv som han har berett för oss. Och låt oss lysa vårt ljus för dem stackars människor som lever i denna värld. Jag tror att många människor ska bli frälsta i de här dagarna. Det är många människor som har förstått att de vill ha något annat. Att det finns ingen glädje i den här världen. Utan det finns bara elände och nöd och sorg och bekymmer. Kortvariga glädjestunder som sen när man vänder på dem visar sig bara vara elände. Så var det när jag levde i världen och så är det ännu mycket mer nu för de människor som lever där. Nu ska jag säga amen, för annars blir det väl ingen valvaka du Holger i tvn. Nej, skämt åsido, det här är viktigare. Ska vi ta en stund och bara överlåta våra liv till honom? Därför att det är ju också det som ger Gud makten att verka och vara verksam i våra liv. Och hjälpa oss att bli fria ifrån det som vi kanske är bundna av eller det som är ett bekymmer på vår väg. För han förgriper sig ju inte på oss, utan han hjälper oss och han förändrar situationen när vi överlämnar till honom. Så jag tänker, vi behöver inte be så här en och en. Det kan vi göra om det finns behov för det. Men Gud hör ju dig där du sitter nu. Så ta en stund bara. Vi tar en stund med Jesus här och nu. Tala med honom med dina egna ord. Det som kanske har växt upp av den här predikan. Det Gud har påmint dig om. Eller det, den längtan du har efter förändring i ditt liv. Säg det till honom. Han hör dig. Han väntar på det. Säg det till honom nu. Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja.